Det är politikens frågepodd.
Idag om första maj genom historien.
Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
Vi har fått en fråga.
Hej politiken. Varför ska man bry sig om första maj egentligen? Hälsningar Elin.
Lämpligt att vi tar det här nu när det är den helgade veckan.
Ja, och vi kommer ju precis från en lunch i riksdagsmatsalen med partisekreteraren för det socialdemokratiska arbetarepartiet, Tobias Baudin. Upplevde ni att han hade svar på den här frågan?
Inte en bokad lunch, utan det var mer så att han satte sig. Alltså riksdagsmatsalen är lite som en skolmatsal typ, och så kan man sätta sig vid olika bord, och då satte han sig vid oss.
Vi kastade ut frågan, vad är din favoritvalparoll? Och då bara dök det upp så här.
Första maj-paroll.
Ja, förlåt. Ja. Och då kom jag på något med Kommunal och Tobias Baudin, förlåt. Klickade och jag bara, vi tar fighten.
Han var för ordförande för Kommunal.
Ja, och vi tar fighten var en ikonisk 90-talskampanj som Kommunal hade, där de stängde ner skolor.
De skulle strejka.
Det var någonting som var i alla fall, de hade jackor där det stod vi tar fighten. Jag tänkte så här, var det en grej? Och då skulle han backa tillbaka lite där och så här, men kom på något. Och då sa han, den här vi har nu, vi socialdemokratiserar Sverige.
Ja, men jag tror att vi tar fighten ner typ på 10-talet, inte på 90-talet nu när jag googlar.
Då visade han ju upp första majmärket, va? Och det är ju, om man nu ska vara sån, något annat än första majparollerna. Jag kan redogöra för detta eftersom jag har läst Jesper Eneroths bok Förkämpar och paroller.
Släkt med den andra Eneroten.
Jesper Eneroth är ju nu för tiden väl och ordförande i Broderskap.
Tro och solidaritet.
Förlåt.
Han är inte det, men han har varit det.
Han är ansvarig för den där jävla fästningen som håller på att kollapsa. Varbergs fästning, kan det heta så? Det är, det är en jättefin sak som de behöver 500 ynka miljoner för att kunna rädda. Och Jesper säger så här, vet du vad? Tänk vad mycket vi kommer betala om den kollapsar.
Ja,
jag så jag tror att han är någon KS, han är uppenbarligen en lokalpolitiker.
Bohusfästning. Men det är ju hon i Sumpan, Solna, som är Broderskaparnas ordförande nu. Men kan vi gå vidare?
Jesper Eneroth.
Han är barn till
ung socialdemokrat. Profilerad kristen, barn till Thomas Eneroth.
Säger ibland att Jesus hade röstat på sossarna när det är kyrkoval.
Ja, han har gjort den här boken då, som jag har med mig, för att svara på frågan varför man ska bry sig om första maj. Det är en samling av samtliga socialdemokratiska första majmärken under 125 år och vilka olika paroller de har haft vilket år. En jättefin sak. Vill ni veta till exempel vilket som var det allra första majmärket? Vet ni ens vad ett första majmärke är?
Det är en sån pin de har på kavajslaget.
Som det står, vi socialdemokratiserar Sverige.
Det är det. Men 1894 så var det en papperslapp som man fäste på sin klänning eller kavajslag.
De hade inte råd med sånt emaljerat liksom pins.
Jag vet inte om det fanns så tidigt. Vet, 1894, det är skitlänge sedan.
Fanns det ens arbetare?
Ja. Och året innan så hade idén om att ha ett första majmärke röstats ned, eftersom svenskarna ansåg då, motmotionärerna, hyste motvilja mot bärandet av yttre bemärkelse. Alltså det upplevdes som typ kungligt. Serafimerordnare och skit.
Ja. Nej, men det här kan jag känna ändå så att det där håller på att sticka ut. Det är knappt att en majblomma kan liksom gå hem utan folk blir kära.
På tal om blommor, 1913, vilken blomma tänker ni då kan ha varit på första maj-märket?
17, sa du det?
Nej, 13 sa jag.
13. Det är alltså strax före partisplittringen.
Mm-hmm.
Så då var det nejlikan då. Och eftersom det kan ju inte ha varit rosen, för då skulle du inte ställt frågan.
Nej, vet ni vad?
Blåsippan.
Syren.
Liljekonvalg.
Allt är fel. Det fanns en stor kreativitet i de här pinsen då, i början här. Alltså 1912, då hade man någon slags tyg eller papp format som en ros. Det var ju alltså 1912 då, året före. Mm. Det året Richard Sander bildade ABF. Men 1913 så hade man en röd prästkrage.
Alltså det finns typ inte ens.
Exakt, det finns ju knappt en, inte på riktigt. Den ser ut så här. Ni kan få göra bra radio.
Det är inte en gerbera. Ser ut mer som en gerbera.
Eller vad heter de här valmon som de använder för att minnas alla som dog i första världskriget i typ Storbritannien?
Men jag har inte svar på den frågan. Nej. Utan jag skulle berätta för er vad det var för paroller.
Ja. Mm.
Länge var det ju 8 timmars arbetsdag. Det är liksom parollen från 1894.
Men vet du vad?
Sen ingår den liksom i någonting.
Vi slutar nu och här. Det är väl en jättetydlig, det är ett klart krav. Man minns det hände jättearbetarrörelse orienterat. Vi har börjat med den största hitsen. Vad kommer det hända sen? Nej.
Det är det de har fått igenom, tänker du, genom århundradena, 8 timmars arbetsdag.
Kan jag bli överraskad? Ge mig en till paroll och så kommer jag säga att den är sämre än 8 timmars arbetsdag.
Förbud mot privata väpnade kårer.
B.
Gud, vad är en privat väpnad
kår? Nazism. Alltså, det är liksom, det här är en markering. Man säger, vi ska bara ha en stat som har vapenkontroll.
Det beror ju på. Alltså, om man vore Baudin nu så skulle man ju hävda att vi var tidiga på att krossa gängen. Det här är 1934. Då är demonstrationsparollerna först och främst demokratins värnande och utbyggande. Mm. Och sen då förbud mot privata väpnade kårer. Jag vet inte. Alltså i väpnade kårer som inte är privata, det menar de väl då polisen och militär.
Men det är inte så här vaktbolag ska inte få bära vapen.
Nej, alltså det är direkt till tyska nazisterna och deras väpnade kårer. Okay. Och kanske
30-tal är vi på.
Japp, det är väldigt...
Hitler har ju tagit makten där 33. Mm. Så att det...
Röstats fram väl?
Absolut.
Jag tror att sossar och kommunister hade egna väpnade kårer i Tyskland, men ja.
Mycket intressant.
Mm. Vet ni vem som var på märket då? För då har de börjat med det som gäller under rätt många decennier, nämligen att det är en stor socialdemokratisk profil som avbildas på märket på det här viset.
Var det Rickard Sandler?
Nej, det var Axel Danielsson. Vad har ni på Axel Danielsson som de säger i de tuffa poddarna?
Noll och intet. Nu är jag lite arg för någonting vettigt kommer försvinna med hjärnan när du berättar om Axel Danielsson.
Han står ju byst / staty i Malmö Folkets park.
De är ju många där.
Ja, du kom undan på det. Okej. Okay.
Vad skulle du säga?
Ja, men att det här, nu minns jag hur det är.
Axel Danielsson skrev ju
tårtan, att han ibland liksom, kommer du ihåg när vi vandrade? Tänk att du är i Malmöparken där, och så börjar du där, så ser du den där farbrorn som gjorde det här, och så ser du den här farbrorn, och jag bara, just det. Så kanske jag har somnat lite och sådär, men ja, och nu inser jag.
Jag tänkte att ni har pratat så mycket i podden om att Simona Moamsson hade bristande kunskapsluckor, så det var till den platsen jag förflyttade mig själv. Axel Danielsson, han var ju en kille från Värmland som söp lite för hårt, men han skrev det första partiprogrammet och drev tidningen Arbetet, startade och grundade, och var ju en radikal, viktig person som liksom losade internstriden mot stockholmarna och sen dog.
Okej, supervärmlänning. Nu börjar du sälja in honom ändå. Jag gillar det här. Men fortfarande 8 timmar tycker jag är bäst hittills.
Jag tycker när man kommer fram till 60-talet att parollerna har
chanserat.
Nej, tvärtom. Fast neutralitetspolitik, fortsatt aktiv reformpolitik, internationell nedrustning. Den här fortsatt aktiv reformpolitik. De har haft makten nu sedan 48. Det är inte superoffensivt, det är supersossigt.
Mm. Det låter som en sån effektivt preventivmedel, fortsatt aktiv reformpolitik. Om någon säger det så blir man så här, ja, men
inte för en jag tror inte en sosse känner så.
För dem är det bara så här, det här är förspel. Ja. Fortsatt aktiv reformpolitik. Reform på reform. Nu börjar vi.
Men i den här boken så kan man ju också se det svenska samhället ta form faktiskt. Alltså man ser när det dyker upp nej till kärnvapen. Jag menar, först så var ju sossarna för kärnvapen. Ja. Sen blev de emot. Och det var det som blev den svenska linjen så småningom. 1965 så är en av parollerna en miljon nya bostäder på 10 år.
Långsiktig parad.
Det är ju det vi idag kallar miljonprogrammet och som antingen då ska rivas eller rustas upp eller ja, hanteras på något sätt. Den kom till här 1 maj 65. Börjar den idén växa.
Och den blir ju tydligare när du säger ut den, för det vi kommer ihåg, miljonprogrammet, det är ju svårt att liksom sälja in det så här, miljonprogram. Man bara, vad pratar du om?
Mm.
Det året var ju också Richard Chandler på märket, men vi har pratat så mycket om Richard Chandler i den här podden, så det kan vi hoppa över. Eller?
Ja, alltså jag tror om man är väldigt intresserad av Richard Chandler så kan man ju lyssna på backkatalogen så att säga.
Mm.
Ja. Och om man vill höra den här balladen Richard Chandler så
finns det
kan man också lyssna på andra poddar.
Där gratis musik finns.
Ja.
Mm. 68.
Klassiskt år.
Arbete, trygghet, utveckling. Stod det på majmärket då. Mm. Det var inte ens någon gubbe.
Den hade de kunnat ta nu också.
Det känner man att det är ju Magdalena Anderssons drömparoll.
Mm.
Egentligen. Mm. De hade jättemånga paroller det året.
Det känns ju, för det, liksom det radikala 68-året så känns den där ju lite blek.
Ja, men då får du lyssna på själva liksom, sägparollerna som kommer här. Folkets väl går före storfinansens. Bomber dödar demokratin. USA ut ur Vietnam. Mm. Mot juntan för demokrati i Grekland. Ja, det kom en hel radda saker.
Mm.
Får jag fråga parollerna? Är de för tjusiga? Det får inte rimma. Det får inte liksom kunna skanderas. Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex.
Jag vet inte heller, för det här Jesper Eneroths paroller här, jag vet inte om det var så att säga officiella partiparoller, för jag menar i första maj då kan man ju skrika vad man vill. Det är ju något som har uppmärksammats.
Antisemitiska slagord.
De senaste åren att i demonstrationer så kan det ju dyka upp människor som man kanske inte vill ha där och säga lite vad som helst. Mm. Men det här kan vara de partiofficiella.
Gå vidare.
Du vill att jag ska gå vidare, ja. Så att det här förhöret tar över någon gång. Mm-hmm. 1974. Då är det en kontinent på
Afrika.
På första majmärket. Vilken kontinent är det ni ser?
Afrika del Sur. Det är Chile och det är liksom de chilenska människorna som kommer till Sverige genom Palmes försorg.
Här har vi ju verkligen liksom 70-talet står på sin höjd, känner man. Med Chile-frågan. Mm. Parollerna är solidaritet på väg att möta solidaritet vår väg att möta framtiden, solidaritet med förtryckta folk och sen också rättvis bostadspolitik och 5 veckors semester ska de ha med.
Ja.
Det är, man känner där hur den här internationella liksom, rörelsen börjar lite ta över det här partiet. På något vis. Mm. Ska jag ha ett sista exempel?
Ja.
Jag tänker nämligen sluta 1985.
Mm.
Palme lever. Det är val.
Det finns ju, det är Per Albin Hansson som är på märket då.
Varför är det liksom inte en samtida på märket?
Det är ju för att man uppmärksammar någon. Jag tror från början när de började där på 30-talet så tror jag att det är att första generationen socialdemokrater, pionjärerna, har börjat dö av.
Mm-hmm, så ska man hedra dem.
Exakt. Mm. Sen kan det vara levande också ibland. Och så kan det vara internationella, har det varit. Bruno Kreisky och sådana.
Om man ska ersätta Svenska kyrkan, om man ska bli en liksom, institution, om man ska, så måste man ha liksom, sina ikoner, mytifiera sin egen historia. Det
som
är så
liksom Enkronan.
Mm. 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 1985 lyder parollerna bland annat friska skogar, rena sjöar. Här ser man också hur samhället förändras. Ja. Och sen en fast kurs med folkets förtroende. Det är som en tidig version av det där Reinfeldt-citatet.
Jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär. Mm.
Vem är det som bär folkets förtroende idag egentligen?
Jag trodde det var så här penningpolitik. En fast kurs. Att det var så här.
Nej.
Det är mot alla de här.
Mot 500% ränta.
Deflameringar, deflationering. Vad heter det där de sänker? Devalvering.
Devalvering.
Mm. Ja, det Det tror jag inte de kunde utlova där 85, för då hade det devalverats bra mycket. Mm.
Nu när vi lunchade med Baudin så tog han ju av sin lilla pin och visade för oss årets. Och då var det ju vi, och sen var det en ros, och sen var det Sverige. Så det var typ som vi älskar Sverige, fast med en ros, en sosseros. Men han sa att det var vi socialdemokratiserar Sverige.
Och det tycker jag låter som ett pågående övergrepp. Det låter så nära typ sosseriet. Du ska bli riktigt socialdemokratiserad ikväll. Det är liksom det, och då säger du återigen så här, för en sosse är det något jättefint. Det är något härligt. Du ska bli, det är inte sodomized.
Utan jag frågade, betyder det löntagarfonder? Och då tittade han på mig med en slug blick och så sa han, det är bara början. Mm. Men det var de har ju haft en pressträff där de har presenterat den, men du kanske inte var på den. Jag prioriterade inte den.
Nej.
Tyvärr känner jag nu, för att det skulle vara kul att veta på vad de menar med att de ska socialdemokratisera Sverige. För det är inte så konkret.
1981, jag vill bara säga det, då hade de ju en paroll som var löntagarfonder för framtidens jobb. Så då trodde de ju fortfarande på löntagarfonder.
Mm. Innan Kjell-Olof Feldt förstörde allting. Tog bort all jämlikhet i detta land.
Men är detta svaret på varför man ska bry sig om 1 maj?
Nej.
Som var frågan.
Det är, för min egen del, jag har inte brytt mig om 1 maj på väldigt länge. Mm. Så jag har nog inget bra svar på den
förra
frågan.
Förra året åkte du ju till Småland och kollade på Nooshi Dadgostar på 1 maj.
Det är sant. Mm. Men det var ju också att inte bry sig om 1 maj. Man kan inte bry sig om en vänsterpartist på 1 maj.
Förlåt, men alltså
det är ju som att lyssna på när Ebba Busch höll 1 maj-tal. Det har Jimmy Åkesson också gjort.
Då du träffade Mona Sahlin? Nej, det var en annan resa.
Nej, men Mona Sahlin...
Hon gick väl i tåget?
Ja, det tror jag förresten. Jag pratade inte med Mona Sahlin då i alla fall. Det tror jag inte.
Nu fick du det låta personligt. Ja, men jag sa inte det. Jag erkände inte att hon existerade. Jag blinkade.
Det kan jag nog ha gjort. Och sen vandrade man ju då ut till Björkarna på udden i Hulingen. Alltså festivalplatsen, Folkets park. Ni som har varit på festival i Hultsfred.
Hultsfred.
Mm.
Det har ingen av er varit.
Jag har varit det, men jag kommer ju från Malmö, så vi brukar åka till Roskilde.
Just det.
Men jag har varit i Hultsfred också. Det är lite hårdare kanske.
Lite mer real.
Men du har aldrig varit på Hultsfred, Henrik?
Jag har varit på Arvika, jag har varit på Roskilde. Jag tror att jag missade Hultsfred. Och detta trots att jag hela tiden alltid pratade om Almedalen som politikens Hultsfred. Mm. Så hade jag nog liksom aldrig den genuina småländska indie-uppväxt eller liksom referensen.
Almedalen och Roskilde har ju
krockat väldigt länge. Det var inte Hultsfred. Indie var ju Emma Boda.
Mm.
Och Lollapalooza, vad var det då?
Nåväl, ska du på 1 maj i år då?
Jag har försökt boka in, eller liksom, mentalt har jag en, inte att jag ska åka dit, men jag är väldigt nyfiken på Henrik Schyfferts 1 maj-tal, mest för att det var en Norrköping socialdemokrat som var liksom så peppad på det här och också har haft sådana liksom att folk, lokala Norrköpingsbor har fått gissa så här, och de har gissat så här, du vet, det är någon fotbollsfru, Malin Molin heter hon, som bara så här, är det kungen? Hon bara, nej, det är inte kungen som kommer 1 maj tala för Socialdemokraterna. Men absolut, det hade ju varit kul. Och du vet, så här, liksom alltid, och sen så till slut är det Henrik Schyffert. Och då tänkte jag så här, vad roligt. För Henrik Schyfferts politiska engagemang, alltså det känns som senast han var inne i debatten ordentligt, det var väl typ så här, flyktingmottagande kostar som en pizza. Så skärp till er, svenska folket. Och det vet inte jag om det är Socialdemokraternas linje fortfarande, eller om han själv har gjort en resa. Jag är nyfiken.
Mm. Spännande. Det är ett stort och brett parti som de brukar säga, fast så stort är det ju inte längre.
Nej, vi får se. Magda ska väl säga saker. Jag tror det är många som kommer.
Norsi ska också tala i Stockholm. När Magda och Norsi talar i Stockholm för att det är valår, då tror jag de brukar göra det för att få med mediebevakning. Det är min gissning i alla fall. Det är ju många andra som bryr sig om 1 maj. Jag försöker bara kolla lite här i riksdagens, alltså på hemsidan, googla. Det lämnas in många motioner om att avskaffa 1 maj som helgdag.
För den är kopplad till en politisk rörelse, det är inte som de här opolitiska nationaldagen.
Lars Bäckman har skickat in en sån, även Sverigedemokraternas Mattias Karlsson hittade jag. Jag hittade också någon debatt här från 1922, huruvida människor i militär personal ska få delta i 1 maj-demonstrationer.
Alltså man är värnpliktig då?
1922, verkligen, det låter konstigt.
Men då får poliser gå i uniform i 1 maj? Tåg.
Det är Pride, de inte får det.
Om de hade fått gå 1922, då hade parollen varit nedrustning. Så det är lite krångligt om det är värnpliktiga som går och skriker nedrustning.
Men de är väl de som är allra sugnast på att inte behöva göra det hela.
Och den andra parollen hade varit fram till val för socialdemokratin, män och kvinnor.
Ja, jag tror det var bett.
Fanns ingen tredje kön där?
Nej.
Det är också i år, har jag noterat, väldigt mycket första majfester, i alla fall här i Stockholm. Många olika med olika kända artister som ska spela. En fest som arrangeras av bland annat Flamman och Katalys, där Ann Heberlein och Fredrik Kopsch ska stå i baren.
Men det är ju ingen känd person som sjunger eller spelar där.
Jag kommer inte ihåg. Grejen var att jag bara såg det på Instagram och då presenterade de en massa DJs och jag är liksom lite för gammal för att ha koll på dem. Rebecca och Fiona skulle vara på någon annan. De
De är också för gamla för att ha koll. Är de inte det?
De är tillräckligt gamla för att jag ska ha koll på dem i alla fall.
Okay.
Men första maj är för vissa en helgdag, för vissa en bakisdag, för vissa en dag då man minns gamla sosseledare och hoppas på framtiden.
Och för vissa en dag då man sätter potatis. Vi kan meddela i podden att Tobias Baudin redan har satt sin potatis. Hans hustru har gått in all in på en finsk sort som ska klara tidig nedfärd i jord och ändå inte förfrysa eller ruttna bort.
Jag sätter alltid potatis första maj för att det är bra att ha liksom ett datum att ha.
Komma ihåg. Den sista potatisen är inte satt. Jag ska bara säga att det blir också jättevarmt i Sverige den här dagen. 20-25 grader på många platser i landet. Så
säger det något om hur det kommer gå i valet i höst?
Bara att det är en väldigt het första maj. Men ibland är det för hett, för tidigt. Då, som socialdemokrater säger, man ska inte komma för tidigt. Det tror jag att ingen socialdemokrat säger. Eller säger socialdemokrater det? Det är du som är
jag tror att de säger det ungefär då när de också pratar om vilken reform de vill ha var.
Sexiga sossar.
Jag trodde han pratade om vett och etikett. Ja. Man är bortbjuden om man kommer för tidigt eller för sent. Men
tack för att jag fick komma, som flickan sa, som Ebba Busch sa i TV här om veckan.
Och nu även Maggie Strömberg. Har du mer frågor så skicka dem till svd1svd. Nej, politiken@svd.se.
Och om du vill se den här podden prata i verkligheten så gör vi det den 8 maj på Kulturhuset. Jag tror att det finns biljetter kvar, jag har ingen aning.
I Stockholm.
Ja.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.